Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Du lyssnar på podden Brottshistoria med mig, Mohammed Elaber.
Och mig, Emmy Atterving.
Emmy,
mm-hmm.
Vad är det vi ska ta oss an i det här specialavsnittet?
Ja, i det här avsnittet så man skulle kunna säga att det är en förlängning av de två senaste avsnitten som vi gjorde om The Great Train Robbery i England 1963. Men i det här avsnittet så ska vi ta oss an historiska tågrån. Så från, vi går tillbaka till början.
Ta det från början?
Vi tar det från början.
För det här är någonting som började långt innan 1963.
Det gjorde det.
Jag vill backa bandet till 6 november 1865 i Cincinnati, Ohio.
Yes.
Där de kanske en av de första dokumenterade tågrånen skedde i USA.
Ja. Och när man tänker på tågrån så tänker man ju på USA, ja. Eller hur?
Man tänker på cowboys också väldigt mycket.
Cowboys. Ja. Och de kommer. Det som händer är, vi har ett tåg med en stor mängd guld i Ohio som är avsett för att betala unionens soldater. Så vi har, 1865 är ju precis sista året eller direkt efter inbördeskriget i USA. Så vi har nordstatare och sydstatare. Och det här tåget fraktar en massa guld som ska betala unionens soldater. Och man vet fortfarande inte vilka det är som rånar det här tåget. Men lokal legend säger att det är Jesse James och hans bror Frank.
Och de har ju sett, det har gjorts filmer om Jesse James och hans bror.
Ja, precis. Och den här typen av rån, när vi är på 1800-talet, då pratar vi att man förstör rälsen. Man spränger kanske av rälsen så att tåget spårar ur, helt enkelt. Vi pratar mer våld nu än vad vi pratade, på 1960-talet. Tanken är då att man ska stoppa tåget, klättra ombord på tåget, råna passagerarna också, ofta. Och ibland även post som tåget har med sig.
Vad rånar man då för post då?
Ja, precis som idag så skickar man ju paket. Man kanske till och med skickar pengar. Ja, och Jesse James är väl ett känt namn. Han var, som vi sa tidigare, en outlaw. Han rånade banker, han rånade stagecoaches, alltså diligenser, och tåg. Genom det här området som kallas The Midwest i Amerika. Så då pratar vi pratar Illinois, Indiana, South Dakota, Wisconsin, Nebraska. Ja.
Landet.
Land, precis.
Han var lantis. De var lantisar som var cowboys.
Ja, och varför just det här? Jo, för att det var lantligt. Det var långa sträckor mellan civilisationer. Så det var långa sträckor där ingen såg vad du gjorde. Och ofta många sträckor där det kanske är berg, så tåget behöver sakta ner lite, det är kurvigt.
Det jag kan tänka mig med de här sträckorna är ju också, de kommer ju på hästar kan jag tänka mig.
Mm-hmm.
Och när man väl har spårat ut ett tåg, då är det ganska svårt att för någon få tåget att anmäla det här.
Ja, precis. För då måste du resa en ganska lång bit för att berätta om att ett brott faktiskt har begåtts. Men när vi pratar den här perioden som då är liksom the Wild West, vilda västern, så pratar vi efter inbördeskriget i USA. Och det var relativt vanligt att du hade liksom som gäng med före detta sydstatare då, som har förlorat kriget, som drar fram över Amerika utan jobb, utan fast inkomst. Och dessutom så var ju landet väldigt delat fortfarande. Alltså ideologiskt delat. Du hade, de kriminella gängen hade du. Men varför blev det just USA? Varför blev det just liksom the Midwest? Jo, så framförallt lockande var ju de här transporterna av guld och andra metaller från Kalifornien, från Nevada, Idaho, Colorado. Nu pratar vi ju guldhysterin i Amerika. Och såklart hade man ingen nationell databas. Det var väldigt svårt att jaga en person från ena delen av Amerika till den andra. Järnvägen betydde också att man för första gången kunde sätta ihop det här landet. Alltså, tänk till Amerika, det är enorma distanser mellan bosättningar. Så dels sätter du ihop liksom fronten, eller the frontier som de brukar säga, med de stora städerna. Men också så kanske du börjar bygga för första gången en helt ny nationell identitet dessutom. Och den amerikanska järnvägen är väldigt känd som ett liksom lyckat experiment, eller som en väldigt lyckad liksom operation. Du har från ena hållet kinesiska immigranter som bygger järnvägen från ena kusten, och från den andra kusten så kommer har du irländska immigranter och veteraner från inbördeskriget som bygger för att mötas i mitten, helt enkelt. Och det var ofta väldigt brutala omständigheter. Så du kan tänka också att när du transporterar guld, du har extremt rika människor som gör enorma vinster på den här guldindustrin. Och sen har du de här fruktansvärt utnyttjade människorna som jobbar på järnvägarna, som sliter och bygger ihop Amerika. Det är klart det uppstår klyftor. Och det är klart att man känner att jag har ingen sympati för de här rika människorna som blir av med sina saker.
Det är det vi kommer tillbaka till hela tiden.
Precis.
Man romantiserar och hejar på någon som tar från de rika.
Ja, precis. Jag har lite rolig statistik här också. Jag hoppas jag är inte den enda som tycker att det här är roligt. Men på 60-talet, så 1860-talet. Om du ska ta dig från ena kusten i USA till andra kusten i USA, så innan tåget då, så tar det 6 månader med en diligens. Alltså, det är helt sinnessjukt länge.
Häst och vagn.
Häst och vagn. Det kostar dig då ungefär $1,000. Det är alltså $20,000 i dagens penningvärde att ta dig från ena kusten till den andra. Enligt, då ska jag säga, University of Houston. Men när man väl har byggt ihop järnvägen så blev kostnaden för en kust-till-kust-resa 85% billigare. Så det gjorde det möjligt för amerikaner att besöka de här platserna som de bara hört talas om förut. Och väldigt, väldigt billigt. Så resan från kust till kust, det tar en vecka istället för 6 månader. Jag menar, man kan bara föreställa sig att helt plötsligt så blev landet...
Det var en revolution, måste
vara. Ja, precis. Och du har tillgång till alla de här olika ställena helt plötsligt. Självklart bidrar det här också till enorma konflikter med olika lokala Native Americans, såklart. För att här kommer den vita mannen och liksom bröder ut sig med sina rökiga lokomotiv. Men för amerikanerna så var det en fantastisk revolution som hände. Men när det här första då, tågrånet begås 1865, så får det publicitet, såklart.
Publicitet på den tiden är ju ett par dagar senare i tidningen.
Precis.
Så vi pratade om tidigare avsnitt, och det är ju inte direkt publicitet.
Då är frågan, när du får publicitet, inspirerar det till framtida brott? Och det här är någonting som forskare är väldigt intresserade av. Kan media inspirera till så kallade copycats, till det som man på engelska kallar the media contagion effect? Både ja, både nej. Men vad som är relativt tydligt är ändå att det här öppnar upp för möjligheten att råna tåg. Och det här markerar i alla fall början på flera tågrån i USA.
När man pratar om media då inspirerar. Vi pratade om det i avsnittet storslagna bedragare och storslagna bluffar som de genomförde. Mm. Då pratade vi om att, då tänkte jag att ofta så är det som en guide som man får.
Precis.
I tidningarna. Och det var ju en sak när vi pratade om det stora tågrånet i England.
Mm.
Bruce Reynolds var ju då som ledde det här tågrånet. Han var ju en smålirare. Men där, hans universitet var ju i fängelset.
Mm.
När han gick, det var då han lärde sig hur man gick de större brotten.
Precis.
Men han inspirerade sig i fängelsen, medan man då debatterar än idag och forskar på om media ökar brottsligheten.
Ja, precis. Och det finns ju ett skäl till varför vi har så tydliga regler kring hur media får rapportera om vissa olika sorters händelser. Och det är en väldigt stor debatt, särskilt om skolskjutningar i USA, där man säger att när en skolskjutning har ägt rum så ökar risken för att en till ska hända inom en månad enormt mycket. Och då är frågan, ska man rapportera om det, ska man inte rapportera om det? För samtidigt så handlar det ju också om att värna om demokrati och värna om tryckfrihet och så vidare. Men det är en debatt som vi inte behöver bestämma oss om.
Det är ett annat ämne.
Så hur många tågrån tror du skedde i Vilda Västern mellan 1865 och 1910?
Alltså jag tror det måste ha varit 200 kanske?
200? 1000.
Ja.
Ungefär. Så att fler kanske än vad man tänker, men kanske färre än vad vi får känslan av när vi kollar på Hollywoodfilmer om cowboys.
Jag får ju en känsla att vissa av de här slog ju sönder tågrälsen och sprängde tågrälsen.
Mm.
Måste ha varit väldigt snabba på att bygga tillbaka den.
Eller? Ja, precis. För att tågen blev ju viktigare och viktigare för företagen och för Amerika. Men det här är intressant då. Som vi kom in på, järnvägsbolagen, de inspirerade inte till samma varma känslor som tågrånarna gjorde. För att de ägdes ju av stora järnvägsmagnater. De ägnade sig åt olika typer av monopol och de satte priser precis som de ville. Och de utsatte sina arbetare och passagerare för enorma faror. Alltså, det finns en bok som heter Death Rode the Rails av Mark Aldrich från 2006. Och han skriver att järnvägen var den största enskilda orsaken till våldsam död. Vi pratar folk som råkade ut för stympningar, alltså tågen spårade ur även när man inte sprängde rälsen. Broar kollapsade, folk blev påkörda. Så att det var farligt, helt enkelt. Så när du lyckades råna de här människorna som utnyttjade folk på det här sättet, man bryr sig inte.
Nej.
Så i början av 1900-talet, här finns en statistik, så dödades nästan 12 000 människor årligen av tåg.
Det var folk som jobbade med att bygga tågrälsen.
Framförallt, precis. Och det här är ju oändligt många fler än vad tågrånare mördade. Även om de faktiskt var väldigt våldsamma.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Vad är det som händer sen då? Eller?
Det är en bra fråga. För dels så börjar man använda större och tyngre kassaskåp. För man är fortfarande beroende av järnvägen. Du kan ju inte ta bort järnvägen. Liksom. Så man gör det svårare att få tag på pengarna. Vissa tåg hade vagnar med fullastade med hästar och vakter som skulle kunna, liksom, när tåget blir stannat, jaga i fatt rånarna. Så det var en av sakerna man gjorde. Bland annat så startades The Pinkerton Detective Agency, som är väldigt känt, eller hur? Av en man som heter Alan Pinkerton. Och det var som en privat säkerhetsfirma, kan man väl säga. Men deras metoder för att, liksom, tämja den vilda västern var inte heller kanske de bästa. Jag läste att när de jagade Jesse James till exempel så råkade de istället bomba hans, en släkting till honom som bara var 12 år som gick bort, och den här 12-åringens mamma som fick sin arm avsprängd. Så att de var inte kanske, de hade inte heller
spelat efter regelboken.
Nej, precis, utan de var fristående spelare, liksom. Pinkertons blev för övrigt uppköpta av svenska Securitas 1999.
Så det bolaget levde så länge?
Ja, wow. Lever kvar i Securitas. De blev också inköpta som Secret Service ett tag. Alltså de skyddade den amerikanska presidenten.
Wow.
Ja, privat då, såklart.
Otroligt, okej. Okay. Mycket att ta in om Pinkerton.
Ja.
Men så det här var ju också, sen blev ju också den tekniska utvecklingen sker. Tågen måste ju, som du säger, bli robusta, snabbare.
Ja, säkrare.
Ja,
precis. Ju snabbare tågen blir, desto robustare tågen blir, desto svårare blir det att ta sig in i dem, såklart. Däremot, så, och det kommer vi komma in på, så finns det fortfarande ställen i framförallt USA där tåg tvingas gå väldigt långsamt för att vi har, liksom, det finns dalar, det är krokiga spår. Och så, som då fortfarande idag är väldigt utsatta för rån. Eller stöld snarare, för att det är inte många människor som blir personligen utsatta.
Det här är ju det som man gör för att förhindra.
Ja.
Vi pratade ju om The Great Train Robbery som skedde 1963.
Mm.
Vad händer på 1900-talet i tågrånarbranschen?
Nej, men det blir svårare. Det blir svårare att attackera tågen. Tågen i större utsträckning slutar frakta, alltså, rått guld, om vi säger så. När vi får in, liksom, checkar och det digitala systemet, då behöver du inte ha enorma mängder cash som du ska frakta från ena sidan av landet till den andra. Dessutom så har vi idag också GPS-sensorer om folk öppnar tågdörrarna. Vi har övervakningskameror, hela den, liksom. Men sådana här lasttåg är fortfarande, som vi pratade om, utsatta på det sättet att om du har sett dem åka, alltså det är enorma bara järnstålmonster som går genom landskapet. Och det här är kanske ett symptom på den typen av kapitalism vi lever i idag, att det är billigare att råka ut för rånare än vad det är att anställa vakter och uppdatera system för att undvika rånare. Och,
hur menar du då? Så att...
Ja, så här. Så det finns en underbar New York Times-artikel som heter The Great Freight Train Heists of the 21st Century. Där man beskriver hur framförallt Amazon fraktar paket via tåg. Ofta så gör man produkterna väldigt billigt i Asien. Man skeppar över dem till LA i Amerika. Och från LA ska man skicka ut dem i resten av landet. Och fraktkostnaderna har sjunkit så pass mycket de senaste årtiondena. Den här typen av lågkostnadsprodukter, vinsten av de produkterna, är så pass stor att om du uppgraderar låsen till exempel på tågvagnarna så skulle du gå minus. Förstår du? Så att det är billigare att råka ut för lite rånare då och då än vad det är att göra bättre ifrån sig.
Det här har ju blivit en ganska stor grej i USA den senaste tiden. Den här artikeln kom ju ganska nyligen.
Ja, det fanns en väldigt bra bild där på tågräls och sen ligger det tusentals tomma paket. Så folk hoppar ombord på de här tågen. Det finns väldigt rudimentära lås på tågen. De bara bänder upp det med bultsaxar. De tar en massa paket och så försvinner de ut i natten. Och de här paketen kan man sälja tillbaka till allmänheten billigt via Amazon, via eBay. Så att det blir någon slags rundgång liksom.
Inte en ond cirkel.
En konsumtionscirkel.
Precis, blir det istället.
Ja, precis. Och för att det här ska försvinna, för att det ska bli säkrare att transportera, för att man ska bli av med rånarna på de här tågen, så behöver företagen göra större förluster på att bli rånade än vad de gör på ökad säkerhet. Om du som företag, om du som Amazon, som blir värd liksom triljoner dollar, kan lägga säkerheten på någon annan, så blir det mycket bättre för dig. Alltså då behöver du inte ens betala för säkerheten. Och då gör du ännu större vinster. Så just nu verkar effektiviteten, alltså hur snabbt du kan nå fram ett paket till konsumenten, det väger tyngre än om vissa konsumenter aldrig ens får sitt paket. Och det är ju kapitalism, eller hur?
Det är det bästa.
Ja.
Men det intressanta med det är ju att helt plötsligt så kanske man inte hejar på den typen av tågrånare.
Nej, men samtidigt, du utnyttjar extrema arbetsförhållanden i Asien för att göra dina saker. Du som Amazon tjänar fantastiska dollar på att sälja de här sakerna. Och så försvinner lite till, och då har man då undersökt vilka är de här rånarna. Jo, men folk som är hemlösa framförallt. Folk som är illegala immigranter. Folk som inte har några pengar. Så om du tar lite pengar från Amazon, big deal. Men det blir inte helt plötsligt lika romantiskt, eller hur?
Nej, det är det jag menar. Ja. Jag tror nog att vissa människor tenderar att tänka kortsiktigt, då blir det min massagestol kommer inte fram den här veckan.
Ja.
Typ av de här jävlarna.
Ja. Precis.
Typ. Ja. För min massagestol kommer ju komma fram förr eller senare.
Mm.
Det jag har förstått nu, anledningen till att vi förknippar tågrån med USA är ju för att det var så revolutionerande, för det var så stort land.
Ja.
Och de var kanske, där satsar man så mycket på tåg.
Ja, och det var en stor ekonomisk tillväxt i och med guldruschen, i och med alla de naturresurser som finns i Amerika. Så det var enorma mängder pengar som transporterades fram och tillbaka.
Och det vi gör nu, när man ser på tågrån idag,
alltså
vi har ju fortfarande tåg,
ja,
så är att vi inte fraktar ju pengar.
Nej.
Som det är digitalt.
Precis.
Det vi har är ju då varor, som vanliga varor. Det finns ju liksom inga kapital på det sättet på tågen.
Nej,
och
precis.
Det är ju därför man försvunnit.
Ja.
Jag brukar ju fråga dig, finns det någon framtid i tågen? Det är inte så att jag hoppas på det, men bara om man frågar den frågan.
Ja.
Finns det någon framtid för tågrån?
Jag tror det, absolut. Så länge företagen inte gör förluster på rånarna, så kommer det finnas rånare. Och det är väldigt tragiskt, för att det är också en stor nedskräpning som sker. Alltså det är förluster som sker. För att du som företag inte vill betala 10 dollar extra för att uppdatera ditt gamla, ruttna, rostiga lås som du har på en vagn. Liksom.
Ja. Vi har ju gått igenom de mest frågade tågrånen, men också att vi har kunnat identifiera varför man inte pratar om tågrån på samma sätt längre.
Nej.
Och vi kommer kanske komma tillbaka till vissa typer av tågrån.
Vi måste
kanske
komma tillbaka till Butch Cassidy.
Precis, vi kommer göra specialavsnitt.
Ja.
Som då vi fokuserar om specifika, kanske ett tågrån i Sverige till exempel.
Det har vi ju.
Så det kommer komma tillbaka, men tills dess så lyssna på andra avsnitt av Brottshistoria.
Gör det.
Emmy, tack igen.
Tack så mycket, Marvin.
Du har lyssnat på Brottshistoria med mig, Mohammed Elabed, och Emmy Atteving. Berättarrösten i början är Jens Nilsson. Och Brottshistoria är en del av Acast-familjen.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.